Vi lämnar precis en predikoserie om den helige ande. Och i början av apostlagärningarna så sker det där mäktiga undret när lärjungarna fylls av helig ande. Och det verkar som om i kronologin att först så kommer Jesus och träder fram i evangelierna, predikar och förkunnar. Han samlar sin lärjungakrets, han samlar fler människor än så. Och sen lämnar han dem, ger dem sin heliga ande. Och sen så är det som att de bara liksom sänds ut i världen. Att förkunna, att göra det Jesus gjorde. Nu är det de som ber för de sjuka, nu är det de som talar, nu är det de som undervisar. Sen, när jag läser apostelgärningarna så anar jag en liten annan berättelse. Jag tycker mig se att det verkar som om lärjungarna drabbas av den helige ande, av Guds närvaro. Och sen är det som att de bara följer med i det som Jesus fortsätter att göra. Det är som att de får vara med i en Jesusvåg som sveper fram över världen och som fortfarande sveper fram över världen och som vi fortfarande får vara en del av. De ställer sina liv till förfoganden. Och sen är det som att de faktiskt, ibland brukar jag tänka så, att det måste vara mycket lättare att följa Jesus när han faktiskt vandrade på den här jorden. När det fanns en fysisk människa att ta rygg på, att studera, att lyssna till. Det måste väl ändå varit enklare. Men när jag läser apostlagärningarna så känns det som om lärjungarna följer Jesus fortsatt. Och kanske än mer konkret än när Jesus faktiskt levde i sin person, i sin fysiska person ibland dem. Det där med att vara en Jesu lärjunge, vad är det? Jag tror att det finns en mängd olika sätt att uttrycka lärjungaskap. Beroende på vem du är, beroende på din personlighet, beroende på dina gåvor, dina intressen, vilken säsong du är i livet, om du är liksom en ungdom med liksom hela världen framför dig eller om du är en åldrad person som har mycket erfarenhet eller om du är mitt i livet med småbarn och allt det där, om du är familjebildande eller om du är liksom singel eller hur ditt liv ser ut, så kan ditt lärjungaskap se väldigt olika ut. Det finns liksom ingen blueprint på hur det ska se ut, men vi är kallade att följa Jesus. Det är det som är grejen. Det finns några saker som är givna oss till hjälp för allt det där. Det är bönen såklart, som är den ständiga kommunikationen med Gud. Det är ordet, Guds tilltal till oss. Vad säger Gud? Ja, läs så får du se. Det är gemenskapen som vi samlas till när vi firar gudstjänst eller i andra sociala sammanhang. Kristna är tillsammans och formar den där gemenskapen oss. Och sen är det tjänsten. Att vara med och betjäna den här världen som är faktiskt ett effektivt hjälpmedel mot vår tids egocentrism. Att bara vara med och ge utan att förvänta sig att få. Jag är tacksam över att tillhöra en karismatisk offensiv kyrka. Jag älskar det. Jag vill liksom vara i klivet. Jag vill se hur vi förändrar världen och hur vi liksom gör saker för Guds rike, för att vi behöver det. Den här världen behöver det. Den här världen behöver en aktiv, levande, offensiv kyrka. När jag växte upp i Sion i Linköping så fanns det till och med en kör som hette Offensivkören. Jag tänkte, det var väl liksom en sorts hejarklack som jag vet inte vad de gjorde. Men de var på offensiven och vi var på offensiven. Och jag tycker mycket om det. Men vi är faktiskt, och jag måste påminna mig själv om det regelbundet, vi är faktiskt inte först och främst kallade att förändra den här världen. Vi är inte det. Först och främst är vi kallade att vara hos Jesus. Det är vår första och främsta kallelse. Kom till mig, säger han till sina lärjungar. Det finns en väldigt, väldigt bekymmersam berättelse för en sån som mig i Lukas 10, när Jesus är hemma hos Marta och Maria. Och jag tänker att den där offensiva kyrkan som vi tillhör är liksom lite för mycket Marta. Jesus ska besöka Lazarus systrar, Marta och Maria. Ni som läser i den Bibeln, ni kan den här berättelsen. Och Marta är den som liksom tänker att nu måste vi fixa och dona. Nu måste vi städa, nu måste vi lägga in hallonpajen i ugnen. Och vi måste fixa, du vet, allt bestyr som är. Ja, de hade ingen ugn, ni fattar. Och Maria, hon är ju den här liksom i hushållet då bekväma, kanske lata personligheten som bara sätter sig vid Jesu fötter och lyssnar på hans ord. Och Marta blir såklart störd över det här. Ska bara sitta där och glo, kom igen. Nu måste vi jobba lite. Och så säger Jesus det där som är bekymmersamt för mig då. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Jag behöver tugga på de här orden i mitt liv där jag ständigt lever i klivet, där jag ständigt vill göra mer, där jag vill se mer hända. Att bara andas och vara. Jag tror faktiskt att det är vårt första kallelse att vara nära och med Jesus i våra vardagsliv. Jag ska inleda den här predikan med att läsa från Matteus 4. När Matteus beskriver hur Jesus kallar sina lärjungar. Och det står så här i Matteus 4, versen 18-25. När han vandrade ut med Galileiska sjön så fick han se två bröder. Det var Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät för de var fiskare. Och han sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Och när han gick vidare så fick han se två andra bröder. Det var Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes sitta tillsammans med sin far Zebedaios i båten och göra ordning sina nät. Jesus kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Han vandrade omkring i Galileen och undervisade i synagogerna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, fallande sjuka och förlamade, och han botade dem. Och stora skaror följde honom, folk från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan. Amen. Herre, jag tackar dig för att du ska välsigna ditt ord idag. Tackar dig för att du känner var en som har klivit in i det här rummet. Du vet varifrån vi kommer, var i livet vi befinner oss. Jag tackar dig för den som idag känner glädje och som är mitt i språnget. Och jag ber för den som kanske upplever en annan period i livet av stiltje, av förlust eller allt det där som kan drabba oss. Jag bara ber att du ska välsigna oss idag med din helige andes närvaro och dra oss nära dina fötter, jag ber Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. För det första så verkar det som om livet med Jesus är ett gemensamt liv. Vi är kallade att följa Jesus och det verkar som om det livet är ett liv tillsammans med andra. Jag vet att det i vår superindividualistiska tid kan vara liksom lite skav i detta. Vad är en församlingsgemenskap? Hur ska lärjungaskapet gestalta liksom ett liv i gemenskap? Vad är det egentligen? Vi lever inte längre i de här klansamhällena där vi, ni vet, där man håller ihop och man är liksom tillsammans i familjer och man delar livet, utan nu är det så många som är ensamma och samhället ser liksom inte riktigt ut så där. Så vad är då ett liv i gemenskap? För de här texterna, de är skrivna i ett väldigt tydligt klansamhälle, så de hade säkert det ganska lätt för sig att till sig de här beskrivningarna. Men det verkar som om Jesus, han samlar sitt gäng, eller hur? Det är de här 12 apostlarna som lämnar sitt förvärv, som lämnar sina familjer, som börjar umgås med Jesus. De blir hans lärjungar och de vandrar omkring. Det är klart att de lär känna varann. Klart att de liksom lär känna de dåliga sidorna hos varandra. Klart att de lär känna liksom personligheterna. De var säkert bekanta, några av dem innan. Några var ju bröder som vi ser här. Men de kanske också var bara plockade från helt olika sammanhang. Och så fick de nöta ihop, leva ihop och tjäna tillsammans. Och när anden faller, som apostlagärningarna beskriver det, så är lärjungakretsen ungefär 120 personer. Det är lite färre än vad vi är här inne, skulle jag tro. 120 pers har Jesus samlat. De är samlade i övre salen. Och så faller anden. Och innan den dagen är slut så är de 3000. Och de är 3000 som delar livet, som är i varandras hem, som delar brödet och som är tillsammans. En jättestor gemenskap som lever ett liv med Jesus. Men man gör det tillsammans. För ditt lärjungaskap handlar inte om dig. Ditt lärjungaskap handlar om oss. Jag vet att det ibland är en liten svår tanke för oss att ta in. För vi är så upptagna med min omvändelse, med mitt böneliv, med min tjänst, mitt liv med Kristus. Och det där är viktigt, jag säger inte det. Men jag tror att vi i vår tid behöver påminna oss om att vi är lärjungar tillsammans. Ta bara Paulus kallelse. Jag har ofta förundrats och förvånats över hur Lukas beskriver den händelsen. Paulus som i sin religiösa övertygelse förföljer den kristna kyrkan och så på väg till Damaskus, han är på väg dit för att fängsla och ta till fånga de som följer Jesus som han menar liksom lever i, som förleder hela det judiska folket och han vill att det judiska folket ska leva rent och inte hålla på med sånt här trams och sånt som leder fel. Och han, det står till och med att han rasar av mordlust. Han åtminstone överlåter sin sak, det får man ge honom. Och så drabbas han av Jesus. En uppenbarelse. Jag har aldrig haft en sån uppenbarelse. Men jag kan tänka mig att den innehåller rätt mycket frågor. Alltså, vad är det här? Vad händer nu? Vem är du? Vad får det här för betydelse för mitt liv? Det märkliga i berättelsen är att Paulus, han får bara en nyckel till sin kallelse. Så här beskrivs det i Apostlagärningarna 9, versen 4-6. Saul, Saul, som han hette då innan han bytte namn till Paulus. Varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp, gå in i staden så får du veta vad du ska göra. En parentes i den här berättelsen är att se så oerhört vackert det är hur Jesus definierar sig själv med sin kyrka, med sin församling. Så Paulus tänkte ju inte att han liksom förföljde Jesus, men när han förföljer den gemenskapen så är det som att det smärtar Kristus själv. För han är sin gemenskap. Vi är Kristi kropp, ska Paulus sedan väldigt vackert undervisa om i både Romarbrevet och Korintherbrevet. Vi är Kristi kropp. Och jag tror att den här uppenbarelsen ekar i hans nacke, i hans huvud. Vem är du? Vem är du som jag får möta? Jag är Kristus. Jesus, den som du förföljer. Men stig upp, gå in i staden, så får du veta vad du ska göra. Varför kan inte du berätta det för mig på en gång? Du står ju här. I all din härlighet. Du har min uppmärksamhet. Du har fått min uppmärksamhet. Jag fattar läget. Du säger att du är Kristus, okej? Okay? Och vad händer nu? Jesus säger ingenting. Gå in i staden så ska du få veta vad du ska göra. Under tiden så är det en annan kristen in i Damaskus som är i bön. Och han får en dröm och han ser en syn och han ser Kristus Jesus i den synen som säger till honom. Honom har jag utvalt till mitt redskap. Han säger det här om Paulus till Ananias. Honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Och jag har funderat så mycket på varför Jesus väljer att säga detta till Ananias. Är inte det lite onödigt krångligt? Varning. Vår Herre är ur vårt perspektiv lite onödigt krånglig ibland. Jag vet inte varför. Men han talar till Ananias och han uppenbarar sig för Paulus. Varför? Jo, därför att Paulus uppdrag är inte hans uppdrag. Det är gemenskapens uppdrag. Det är kyrkans uppdrag. Det är församlingsgemenskapen som vi kommer att upptäcka dina frukter. Som du kommer att upptäcka din kallelse. Andra människor kommer säga till dig, jag tror på dig. Jag tror att du skulle kunna göra det här. Du skulle kunna vara den här delen i Kristi kropp. Du skulle kunna utföra den här saken i Jesu närhet. Därför är det så viktigt att vi följer Kristus tillsammans. Att vi är nära honom tillsammans. Precis som Anna sjöng här. Du har inte hela bilden själv. Du kan inte måla hela bilden själv. Du behövs tillsammans med oss andra. Det är ett liv i gemenskap. I veckan hade jag ett samtal med en 20 år yngre kollega som var märkbart mogen, vilket betyder att jag nog är märkbart gammal börjar bli. Jag tänkte att han var en ungdom och sen säger han är ju 30 år, så att det är nog snarare du som har blivit vis och erfaren, Andreas. Men ämnet som vi samtalade om, vi hade ett frukostmöte, och vi pratar om lärjungaskap just. Att följa Jesus. Och för mig som är född 1975 så är frihet och integritet oerhört viktiga värderingar. Jag vill inte pusha människor. Jag vill mycket hellre locka människor. Och jag vill ha respekt för individens integritet. Jag tränger mig inte på med mer än att jag blir inbjuden. Och jag är också uppvuxen i kölvattnet av den där syndakatalogen som flera av oss har hört, men som allt färre vet vad den egentligen innehöll. Men min kyrka var i någon mån ibland upptagen av gränserna, varav vissa jag upptäckte senare saknade bibelstöd, men man var ändå upptäckt av dem. Och ibland så upplevde jag en kyrka som liksom i sin strävan, i gemenskapen, inte vägledde varandra i kärlek och omsorg. Utan det blev en form av social kontroll. Vem har gjort vad? Ibland kanske med vem? Och vem gör det? Och vem? Och så var man upptagen av gränserna och så hade man en kontrollinstans där församlingen inte blev formad i kärlek utan kontrollerad i lagiskhet. Och så satt jag då med min 20 år yngre vän som har vuxit upp i skuggan av allt det där. Och han uttryckte frustration över att han hade saknat riktlinjer. Han hade saknat bibelundervisning om vart vägen gick. Han hade också saknat människor som kunde lägga sig i hans liv och säga till honom när han var på väg att vandra snett. Han ville leva ett liv i gemenskap med andra som hade insyn och inflytande och möjlighet att tala in i hans liv. Sånt där som jag tycker är, det kliver för nära. Jag inser bara att pendeln liksom, den svänger i gemenskapen som våra. Och jag hoppas att yngre samtalar med äldre så att vi kan bli ännu bättre på att hålla oss sunda och friska. En församling som vågar ge hjälp för livet, både praktiskt och teologiskt. Utan att tvinga eller stämpla, men ändå i kärlek hjälp. För jag ser det mönstret växa fram i Nya Testamentet. En gemenskap där vi följer Jesus tillsammans. Där vi lever i hans efterföljelse tillsammans. Och jag tror att vi behöver det. Sen är det viktigt, och det här vill jag säga med emfas. Vi följer Jesus, inte människor. Vi följer Jesus, inte människor. Jesus, han sviker oss aldrig. Människor kommer att göra det. Det är så det ser ut i den här världen. Så se till att du har ryggen fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Och ta hjälp av dina medvandrande bröder och systrar. Så Jesus leder in oss i ett liv som är gemenskap. Vi följer tillsammans med andra. Sen skulle jag också vilja säga att livet med Jesus är ett annorlunda liv. Det där har vi också, i alla fall i min generation, förfäktat. Vi har inte velat vara så speciellt annorlunda. Vi har tyckt att det varit jobbigt. Vem vill vara annorlunda för övrigt? Vi vill höra till. Vi vill känna oss delaktiga. Vi vill ha respekt och vi vill mötas med respekt. Men Jesus, står där, vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogen och förkunnade budskapet om riket. Och det är det här som är grejen, att Jesu idé, hans världsbild som han presenterar för oss och som han bjuder in oss att vara en del av, den är diametralt annorlunda än det som gäller i den här världen. Och därför är ett liv i Jesu efterföljelse ett annorlunda liv. Så här säger Jesus i Johannes 15, versen 18-19 i sitt avskedstal. Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen så skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen. Och därför hatar världen er. Nu står det inte att vi med nödvändighet måste vara hatade av den här världen. Men Jesus liksom målar upp ett scenario för dem. Om världen hatar er. Och det är så många kristna i den här världen som upplever världens hat. Som upplever förföljelse. Som upplever, ni vet, allt möjligt elände. Bara på grund av sin tro. Vi har väldigt svårt att relatera till dig i vårt fria land. Men om världen hatar er. Så kom ihåg att ni tillhör inte världen. Utan jag har kallat er ut ur världen och därför hatar världen er. Vi tillhör ett annat rike. Ett annat sätt att tänka. Ett annat sätt att vara. Ett annat sätt att värdera. Ett annat sätt att se och uppfatta. Ett annat sätt att förstå. Och jag skulle önska att vi kunde liksom sluta med att förminska det där annorlunda skapet till att handla om en hel del liksom etiska och moraliska ställningstagande och hur vi för våra liv. Det där hör till och det är viktigt, och Gud uppmanar oss att låta vårt lärjungaskap synas i hur vi för oss. Men låt oss inte förminska lärjungaskapet och Kristuslikheten till ett antal etiska och moraliska vägval. Som vi bör göra och som vi ska göra. Men det är mycket, 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 mycket större än så. Önskar att jag kunde inpränta detta i er. Jesus instiftar en ny form av lärjungaskap. Ett nytt rabbinat. Alltså att vara rabbin. Det judiska utbildningssystemet på den här tiden såg ut ungefär så här. Att från att man var, mellan att vara 0 till 5 år- då var hemmet min utbildningsplats. Då gjorde man som vi gjorde alldeles nyss. Man lärde barnen enkla bibelberättelser. Man lärde dem bönerna. Och man liksom fostrade dem. Det var liksom årskurs 1 till något. Ja. Det var första steget. Andra steget var det som på hebreiska kallades för Bet Hashefer. Eller bokens hus. Alltså då fick man börja gå till synagogan. Från att man var 5-6 år till att man var 10 år. Och liksom genomgick sin motsvarighet till konfirmation i det judiska samhället. Då lärde man sig Bibeln, man började traggla bibelberättelserna och man liksom började här sakta men säkert att liksom lära sig hela Bibeln utan till, eller det som var deras bibel på den sidan. Sen när man var 10 år, om Om man ansågs ha särskild fallenhet för religiösa studier så fick man gå vidare till det som hette Beta Tadmud eller Beta Midrash, tolkningens hus. Då var det inte bara bokens hus att lära sig berättelserna utan nästa steg var att tolka berättelserna. Och det var de som hade liksom en särskild talang för akademiska studier. Och när man var 15 år så de allra flesta återgick till ett vanligt liv och bildade familj. Och liksom. Men sen fanns det några som var liksom superstars. Det var de som verkligen hade visat att de här, de hade intresse, de hade kompetens, de var intelligenta, de hade akademiska liksom, ambitioner. De fick gå in i ett så kallat rabbinat. Då sökte man upp den rabbin som man tänkte, det här är en person som jag vill följa. Han har utvecklat intressanta idéer och jag ska bli hans lärjunge. Och då ingick det att man möttes i synagogan eller hemma hos den här rabbinen och läste texten och diskuterade den fram och tillbaka. Vad kan den betyda? Liksom, ni vet, man tolkade. Men det slutade inte med det utan man levde också tillsammans med den här rabbinen. För att se hur lagen praktiserades i vardagen. Det var ett utarbetat liksom, utbildningssystem. Det Jesus gör som är så markant annorlunda, det är att han bjuder in alla att vara en del av det här utbildningssystemet. Det är som att säga till hela världen, nu är liksom alla kurser på Oxford öppna för er. Eller Harvard eller whatever, ni som vill verkligen liksom sikta högt. Allt är öppet, alla kan plugga allting. Det är liksom den högsta möjliga utbildningsformen. Och Jesus bjuder in kreti och pleti. Det är klart att folk blir lite störda. Vad är det här? Och inte bara det, han går ut och väljer dem. I deras ordning så var det de som skulle välja honom. Men han går ut och pekar ut tullindrivare och du vet, upprorsmakare. Han formar en helt ny form av gemenskap nära sig. Och det uppstår när vi följer Kristus tillsammans. En ny form av gemenskap, en ny sorts gemenskap. En del av oss har av olika anledningar haft svårt att känna att vi hör till. Kanske har du flytt fattigdom, förföljelse eller krig hit till vårt land. Känslan av utanförskap är påtaglig i ditt vardagsliv. Den kristna gemenskapen har som uppgift att säga till dig och få dig att uppleva du hör till Kristus och hans församling. Eller kanske har du upplevt utfrysning och mobbning i skolan när du var ung. En känsla av att inte riktigt få vara med. Du hör till Kristus och hans församling. Eller kanske växte du upp i dysfunktion och föräldrar med anknytningsproblem. Du hör till Kristus och hans församling. Du hör till. Jesus har sökt dig. Att du sitter här idag, det beror på att han har sökt dig. Och du har sökt honom. Men han har för det första och främst sökt dig. Ett annat samtal jag hade i veckan handlade om våra gamla tältmöten. Hur många har varit på tältmöte här? Räck upp en hand. Ja, det var tillräckligt många. Bra. Den här personen som jag samtalade med hade liksom någon typ av bakgrund hos oss. Han hade inte varit aktiv på länge. Och han fascinerades av, och till min stora förvåning så saknade han tältmötena. Jag har inte saknat några tältmöten, det kan jag säga. Det var en märklig företeelse. Men han liksom lyfte blicken lite och sa han, tältmötena skickade en viktig signal in i våran tid. Okej, nu hade du min attention, tänkte jag. Hur menar du nu? Om vi börjar läsa lite kyrkohistoria och läsa lite sån här nytt församlingshistorik och så där, så ser vi att vi hade tältmöten i nästan varenda liten håla i vårt land. 30, 40, 50, 60-talet, 70-talet. På somrarna så slog vi upp våra tält i parker och vart vi fick. Och sen hade vi möten där. Och när vårt samtal var över så tänkte jag, och nu ska ni inte bli oroliga, men jag tänkte för mig själv, vi kanske skulle ha tältmöten. Ja, vi får se om det. Men det var, vi var helt plötsligt ett nytt och annorlunda inslag i stadsmiljön. Och helt plötsligt så liksom uppfördes ett tillfälligt inslag i stadsbilden. Helt plötsligt bland människor så restes en helgedom med väldigt tunna väggar. Och sången kunde höras och tältduken kunde öppnas. Och vi skickade en signal till den här tiden. Vi sa någonting med bara vår blotta existens i bostadsområden och parker. Vi sa att det finns ett annat sätt att leva. Det var obekvämt för oss som ville höra till. Men vi tillsammans förkunnade vi att det finns ett annat sätt att leva. Utanförskap är ett hemskt ord. Och jag tror att vi är kallade att motverka all form av utanförskap. Samtidigt så Guds folk är alltid lite utanför. Och det kanske är till vår fördel när vi försöker nå dem som vår samtid klassat som utanför. Tänk om vi lite modigt skulle våga bete oss lite som de vi faktiskt är. Ett annorlunda folk som är utanför. När David Thurfjell förklarar för mig varför 25% av Europas pingstvänner är romer, så säger han, jo, för att på 50-talet så var pingstvännerna lika bespottade som romerna var. Och därför ville de bli pingstvänner. Kanske är det dags för oss att bli lite mer utanför. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Men de där tältmötena, de sa någonting. Kanske så längtade jag efter känslan av att vara på väg. Ett tabernakel, ni vet, som Israel reste när de var på väg från slaveri till löfteslandet. Under tiden så restes det där templet upp var de än befann sig. Och vi reste också upp våra tempel tillfälligt och skickade en signal. Vi är inte här för evigt. Vi är på väg någon annanstans. Vi hör till ett annat folk. Vi har en annan idé om det här livet. Och välkommen med. Det var vårt stora bidrag med de här tältmötena. Väggen till helgedomen är tunn. Det är enkelt att slinka in där. För nu firar vi gudstjänst på din gård eller i ditt sammanhang. Vi är här. Du får vara med. Ett annorlunda liv. Att sända andra signaler till den här tiden som vi lever i. Vad behöver vår tid höra? För när vi tillber Jesus, när vi närmar oss honom, när vi säger ja på hans kallelse, när vi slår oss ner vid hans fötter i den gemenskapen, så blir vi, vågar jag säga, en profetisk kraft i vår tid. Gud hjälp oss. Till sist, som en liten cliffhanger till fortsättning av den här lilla predikoserien som vi har här. Livet med Jesus är ett spännande liv. Det är ett spännande liv. Om vi går tillbaks till Matteus 4, så vill jag säga att om du svarar ja på Jesu kallelse att bli en lärjunge till honom, så kommer du att få uppleva hur Gud ger dig nya vägar att vandra på. Genom ditt liv. Kom och följ mig, sa Jesus. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. De lämnade sitt förvärv från ett yrke till en annan status. Från att vara fiskare till att kliva in i rabbinatet och bara liksom följa en rabbin. Vem vet vad Gud har i förberedelse för dig? När du slår dig ner vid hans fötter och lyssnar till honom. Det finns nya vägar för dig att vandra. Och det finns nya platser. Han vandrade omkring hela Galileen och undervisade i synagogorna. Och läste att ryktet om honom spred sig i hela Syrien. i veckorna så har vi firat våra studenter. Och jag vet att de är så in i bängen trötta på frågan. Men jag ställer den ändå för jag tycker att det är så härligt att höra svaret och se skimret i dina ögon. Vad ska du göra nu? Och du vet, en del de har liksom planen färdig och andra ska, nej, jag ska bara vara. Oavsett så är det liksom, nu kliver jag in i vuxenlivet och jag är ung. Allting ligger framför mig. Möjligheterna ligger framför mig. Att kliva in i Guds rike och bli en lärjunge till honom, det är att ungefär uppleva samma sak varje dag. Vad ska du göra nu? Världen ligger framför. Gud kallar, Gud drar upp tältpluggarna, Gud låter dig vara i nya sammanhang, möta nya människor. För vi följer honom och han rör sig i hela världen. Vi följer liksom Kristusdoften och det blir ett sånt äventyr av det här. Och sen finns det helt nya förutsättningar för mänskligt liv. Det står att han förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Det finns så mycket sjukdomar och krämpor bland folket. Och ett liv tillsammans med Jesus innebär att du och jag får vara en del av lösningen på allt det där. Det finns en gudskraft att ta del av när vi slår oss ner vid hans fötter och följer honom. Allt det här om att betjäna och berätta och sända, det ska vi prata om de kommande söndagarna. Så att jag säger amen där. Vi reser oss upp i kyrkan. Att vara en Jesu lärjunge, det är att följa honom. Det är att ha blicken fäst på hans aktivitet i den här världen. Att tjäna honom är inte att kliva ut i egen kraft eller ha egna idéer eller liksom hålla Gud under armarna, utan det är att stilla slå sig ner vid hans fötter och så ställa sig själv frågan: Gud, vad gör du i mitt liv? Gud, vad gör du i vår tid? Jesus Kristus, hur rör du dig i Malmö? Jag vill vara en del av det. Och så dras du in i den där Jesusrörelsen. Det sista halvåret så har vi fått ta emot 60 nya medlemmar i vår kyrka. 60 stycken personer har kommit och sagt: det här vill vi att det ska bli vårt andliga hem. 42 av dem är genom dop. 42 människor har det sista halvåret låtit sig döpas i vår kyrka. Jag vet att det inte är de 3000 som Lukas skriver om, men det är en stor summa. Men det är inte liksom en siffra, det här är människor. Och jag hoppas att det ska uppstå en Paulus och Ananias situation i vår kyrka. Där de här människorna kommer med sitt kall och där du kommer med ditt tilltal och så möts vi. Och så får vi leva i lärjungaskap med varandra. Alla de här 42 nyfrälsta vännerna behöver en mentor, de behöver en vän, de behöver någon som hjälper dem, någon som är lärjunge tillsammans med dem. Och då behöver vi våga öppna upp våra liv. Vi behöver våga öppna upp våra vardagsrum och våra middagsbord och allt det där som vi har. För vi följer Jesus tillsammans. Och jag kan lova dig, du som är gammal kristen som jag, att det är en enorm injektion att sitta ner och prata med någon som alldeles nyss har upptäckt Jesus. Och så tänker jag, så mycket jag har glömt. Så mycket jag har tagit för givet. Och så blir det ett ömsesidigt lärjungaskap som är väldigt, väldigt vackert. Så jag bara unnar dig det. Sök reda på någon som har kommit hit nu. Bli en del av allt det där som Jesus gör i vår tid just nu. Och jag säger det igen och jag har sagt det många gånger, men jag tror verkligen på det. Jesus sänder precis så mycket skörd till vår församling som vi är beredda att ta emot. Så många människor kommer vi få döpa framöver som vi är beredda att ta emot i vår gemenskap och leva lärjungaskap med på riktigt. Jag tror att det är så. Så Gud välsigne dig som känner kallelsen just nu, som känner maningen att komma och leva nära Jesu fötter. Det är inte det att du ska göra massa saker, utan att du ska vara på en plats tillsammans med Kristus. Och så ska du slå följe med honom i det han gör i vår tid. Amen. Herre, jag tackar dig för att du har frälst oss. Jag tackar dig för att du har förlåtit oss vår synd. Jag tackar dig för att du har dött och uppstått för vår skull och för hela världens skull. Herre, jag tackar dig för evangeliet om frälsning. Jag tackar dig för allt det där som är ett budskap i vår tid, Herre. Och vi får bara vara en del av allt det du gör genom att slå sig ner vid dina fötter. Genom att lyssna till dig, genom att tala till dig, genom att läsa ditt ord, genom att sucka de där bönerna som kan vara korta eller långa. Att leva vårt liv i din närhet, Herre. Och jag ber att du ska visa oss vad ett annorlunda Kristusliv betyder i vår tid, Herre. Jag ber att vi ska få våga öppna upp oss själva inför varandra och få stöd och hjälp i lärjungaprocessen av varandra, Herre Jesus. För vi är här samlade inför dig tillsammans. Tack att du hjälper oss, Jesus Kristus, med allt det där. Jag ber för den som känner en kallelse i sitt hjärta att kliva närmare dig, att kanske bromsa det där steget som är så ivrigt. Jag ber att du lättar bördor av ansvar i det här rummet, och du påminner oss om att du har ansvar för världens frälsning. Du har ansvar för min grannes frälsning. Du har ansvar för mina barns frälsning. Du har ansvar för allt det där som du vill göra i vår tid, Herre. Vi vill bara slå följe med dig. Hjälp oss att vara öppna i det du gör och det du tar dig för, Herre. Amen, amen, amen. Amen.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge, och Gud välsigne dig.